Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Federal Reserve, What Everyone Needs to Know, är en kortfattad sakprosaöversikt av USAs centralbanksystem, skriven av Stephen Hort. Axelrod och utgiven av Oxford University Press, år 2013. Axelrod hade arbetat i Federal Reserve i mer än tre decennier, bland annat nära den kommitté som fattar penningpolitiska beslut. Bokens syfte är därför inte att driva en partipolitisk linje utan att göra en institution som ofta beskrivs med svårt ekonomiskt språk begriplig för vanliga läsare. Den förklarar hur Federal Reserve växte fram, hur systemet är organiserat och varför dess beslut påverkar räntor, lån, inflation, banker och sysselsättning. Formen bygger på tydliga frågor och svar, vilket gör att läsaren kan ta sig an en komplicerad fråga i taget. Perspektivet är främst amerikanskt. Men ämnet är också relevant i Sverige eftersom beslut från Fed påverkar dollar, globala kapitalflöden och därmed villkoren för Riksbanken och svenska företag. Boken fungerar som en introduktion till både institutionen och de avvägningar som centralbankspolitik kräver. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Federal Reserve är ett system, inte bara en enda bank. En central utgångspunkt är att Federal Reserve inte bör förstås som en vanlig bank eller som en helt centraliserad myndighet. Systemet skapades år 1913 efter återkommande finansiella paniker då USA saknade en stabil institution som kunde stödja banksystemet i kriser. Det består av en styrelse i Washington, regionala reservbanker och Federal Open Market Committee, ofta kallad FOMC. Konstruktionen försöker förena nationellt ansvar med regional förankring. Styrelsen representerar den federala nivån, medan reservbankerna får in kunskap om ekonomiska förhållanden i olika delar av landet. Det är viktigt eftersom USAs ekonomi är stor och regionalt skiftande. En industriort, en jordbruksregion och ett finansiellt centrum kan reagera olika på samma räntenivå. Axelrods översikt hjälper läsaren att skilja mellan institutionens delar och deras roller. Den visar också att Federal Reserve är offentligt inrättad men har en särskild, delvis decentraliserad struktur. Denna blandning har ofta skapat missförstånd och politisk debatt. För läsaren blir organisationsfrågan mer än administration. Den förklarar vem som faktiskt kan fatta beslut. Varför besluten kräver samordning och varför centralbankens oberoende alltid är begränsat av demokratiskt ansvar och offentlig granskning. För det andra, penningpolitiken verkar genom räntor, reserver och kreditvillkor. Boken behandlar hur Federal Reserve försöker påverka ekonomin genom penningpolitik. Den mest synliga delen för allmänheten är styrräntan, i USA särskilt den federala fondräntan, alltså räntan i bankernas mycket korta utlåning till varandra. När centralbanken gör finansiering dyrare kan hushåll och företag bli mer försiktiga med lån och investeringar. När den underlättar finansiering kan efterfrågan istället få stöd. Sambandet är dock inte mekaniskt. Räntor påverkar först finansmarknader och bankernas villkor, sedan kreditgivning, konsumtion, investeringar och till sist priser och arbetsmarknad. Axelrods ämne kräver därför att man förstår bankreserver och centralbankens marknadsoperationer. Genom köp och försäljning av värdepapper kan Fed påverka mängden reserver och villkoren på penningmarknaden. Detta är ett tekniskt område, men bokens pedagogiska ambition ligger i att koppla verktygen till deras ekonomiska följder. Jämfört med Sverige är grundprincipen igenkännbar, även om Riksbanken har egna instrument och en annan institutionell miljö. Bokens viktiga poäng är att penningpolitik främst påverkar villkor och incitament. Den kan inte direkt beordra banker att låna ut, företag att investera eller konsumenter att handla. För det tredje, inflation och sysselsättning kräver svåra avvägningar. Federal Reserve har ett lagstadgat ansvar att främja stabila priser och hög sysselsättning samtidigt som den ska bidra till måttliga långsiktiga räntor. Boken placerar därmed penningpolitiken i en konkret konflikt mellan mål som inte alltid går att uppfylla samtidigt. Om inflationen stiger för snabbt kan Fed behöva strama åt, även när arbetsmarknaden är svag. Om ekonomin bromsar kraftigt kan den behöva lätta på villkoren, trots risken att prisökningarna senare tar fart. Axelrods framställning gör det tydligt att centralbanker arbetar med osäker information och tidsfördröjningar. Statistik om produktion, löner och arbetslöshet beskriver ofta ett läge som redan har förändrats. Dessutom tar det tid innan ett räntebeslut når hushållens bolån, företagens investeringar och prisbildningen. Därför kan en till synes rimlig åtgärd få oönskade följder om den sätts in för sent eller blir för kraftig. För svenska lyssnare ligger resonemanget nära diskussioner om Riksbankens inflationsmål och effekterna av räntehöjningar på bostadsmarknaden. Skillnaden är att Federal Reserve har ett uttryckligare fokus på både prisstabilitet och sysselsättning. Boken förklarar varför detta dubbla uppdrag gör besluten politiskt känsliga utan att de för den skull bör reduceras till vanlig dagspolitik. För det fjärde. Finansiella kriser visar centralbankens roll som stabiliserande kraft. En annan väsentlig dimension är Federal Reserves ansvar i ett banksystem där förtroende kan försvinna snabbt. Banker finansierar en del av sin verksamhet kortsiktigt men lånar ut på längre tid. Om insättare, investerare eller banker plötsligt tvivlar på att andra aktörer kan betala kan kreditgivningen frysa och problemen spridas genom hela ekonomin. Federal Reserve har därför en roll som långivare i sista hand och som övervakare av delar av finanssektorn. Boken hjälper läsaren att förstå varför centralbankens krisåtgärder kan vara nödvändiga, men också kontroversiella. Att ge likviditetsstöd kan minska risken för en kedjereaktion och skydda betalningssystemet. Samtidigt väcker stödet frågor om risk, ansvar och rättvisa. Om marknadsaktörer räknar med undsättning kan de lockas att ta för stora risker. Denna målkonflikt är central för att förstå debatten efter den globala finanskrisen 2008 som låg nära bokens tillkomst. Axelrods bakgrund inom Fed ger ämnet särskild tyngd, men boken är främst en introduktion snarare än en personlig krönika. För en svensk publik ger den också ett internationellt sammanhang till erfarenheter av bankkriser och till betydelsen av likviditet när finansiella marknader blir stressade. Slutligen, oberoende insyn och politiskt tryck formar Federal Reserves trovärdighet. Boken belyser varför en centralbank behöver ett visst handlingsutrymme från den dagliga politiken. Folkvalda kan ha starka skäl att önska lägre räntor före val eller snabb stimulans när ekonomin viker. Men om marknaden tror att centralbanken alltid prioriterar kortsiktig tillväxt framför prisstabilitet kan inflationsförväntningar och långräntor stiga. Oberoende handlar därför inte om att Fed står över demokratin. Det handlar om en ordning där kongressen sätter uppdraget, tillsätter ledamöter och granskar verksamheten. Medan centralbanken får fatta löpande beslut med ekonomisk stabilitet som riktmärke, Axelrods ämne visar också att kommunikation är ett eget verktyg. Marknader, banker och hushåll reagerar inte bara på den ränta som beslutas, utan på hur de tolkar centralbankens framtida avsikter. Tydlighet kan göra politiken mer förutsägbar, medan oklarhet kan öka osäkerheten. Samtidigt går det inte att ge exakta löften när ekonomin förändras. Här finns en tydlig parallell till Sverige, där Riksbankens självständiga ställning kombineras med lagstiftning, transparens och offentlig debatt. Bokens styrka är att den behandlar oberoende som en praktisk trovärdighetsfråga, inte som en enkel regel som löser varje konflikt. Sammanfattningsvis. The Federal Reserve, What Everyone Needs to Know, passar bäst för läsare som vill förstå USA:s centralbank utan att först läsa en avancerad lärobok i nationalekonomi. Den är användbar för studenter, journalister, investerare, samhällsintresserade och personer som följer amerikansk politik men vill se vad som faktiskt ligger bakom rubriker om räntor och inflation. Svenska läsare kan särskilt ha nytta av den som en väg in i de amerikanska beslut som påverkar dollarn, världens finansmarknader och indirekt också svensk ekonomi. Bokens praktiska fördel är att den förklarar sambanden mellan institution, verktyg och konsekvenser. Läsaren får ett språk för att skilja mellan styrränta, bankreserver, kreditvillkor, inflation och finansiell stabilitet. Den intellektuella behållningen är att den visar varför centralbanksbeslut sällan är självklara. De fattas under osäkerhet, med fördröjningar och med mål som kan kollidera. Jämfört med breda böcker om makroekonomi är Axelrods bok mer koncentrerad på Federal Reserve som organisation och beslutsfattare. Jämfört med dramatiska skildringar av finanskriser är den mindre berättande men mer systematisk i sin grundförklaring. Författarens långa erfarenhet inom Fed skiljer också boken från helt utomstående introduktioner. Samtidigt bör den läsas som en vägledning till hur systemet fungerar, inte som det sista ordet i de politiska konflikter som omger centralbanken. Just kombinationen av tillgängligt format, institutionell precision och erfarenhetsnära perspektiv gör den särskilt värdefull, om du vill stödja Stephen H. Axelrod, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!